Välkommen till mitt vardagsrum. Den här gången har jag åkt till Sigtuna stiftelsen och möter Lisbeth Gustafsson i Refuget, ett bibliotek som finns där. Lisbeth är journalist, författare, hedersdoktor i teologi vid Uppsala universitet. Hon leder retriter och är senior konsult inom kommunikation av livsfrågor och tro. Vi samtalar om det viktiga samtalet, att mötas i dialog och att generöst lyssna in varann. Det här är ett samtal som också börjar faktiskt där mycket av våra liv börjar, i söndagsskolan. Och hur det så småningom ledde Lisbeth genom en personlig livskris till att upptäcka ett andligt sökande som förstärktes och som behövde hitta plats och rum och hem. Tack att du är med och lyssnar till Brittas vardagsrum. Det finns två böcker som vi nämner i vårt samtal. Och den ena är Ärligt talat, dialog som livshållning, som Lisbeth har skrivit. Den är utgiven på Katedralakademin. Väl värd att leta upp. Den andra heter Leva med ovisshet, samtal om existentiell hälsa. Där Lisbeth Gustafsson är redaktör tillsammans med Kerstin Enlund. Och den är utgiven på Libris förlag. Bägge de här böckerna rekommenderar jag så starkt. Här kommer ett samtal med Lisbeth Gustafsson ifrån Refuget på Sigtuna stiftelsen. Och jag önskar att du skulle slå dig ner i en skön fåtölj tillsammans med oss. I ett rum där många dialoger har uppstått genom åren. Starka möten och viktiga samtal. Var med och lyssna, det är det allra viktigaste. Hoppas att det också får dig att tänka, jag skulle vilja vara i någon grupp där vi delar livet med varann. Nu får du dela livet med mig och Lisbeth en stund. Tack att du är med och lyssnar och delar vidare av mitt vardagsrum. Här kommer Lisbeth Gustafsson. Hej och välkommen till Brittas vardagsrum. Det säger faktiskt jag nu till min gäst, Lisbeth Gustafsson. Välkommen till mitt vardagsrum.
Tack, Britta.
Vill du beskriva i början, innan jag presenterar dig lite mer, var du är någonstans? Hur ser mitt vardagsrum ut för dig nu?
Ja, den här gången så sitter vi i Refugiets bibliotek på Sigtuna stiftelsen. Refugiet är en retritgård som ligger lite vid sidan av den här stora, pampiga Sigtuna stiftelsen. Det här är en liten oas med en vacker krypta som ett gudstjänstrum och sen det här biblioteket där det har varit samtal om livet och tystnad, delad tystnad genom väldigt många år. Och det är ett rum som ligger väldigt nära mig.
Ja, det där hör lite till min presentation av dig, att när vi bestämde oss för att ta det här samtalet så sa jag att jag vill gärna se Sigtuna stiftelsen för jag har aldrig varit där. Och visste att jag kunde få en fin guidning av dig och så väljer du någonstans där vi sitter. Och då valde du just det här rummet av alla rum i den här stora pampiga miljön. Så det säger någonting om att du har varit här ganska mycket.
Ja, det var så för mig att jag gick ju från Sveriges Television, från nyhetsdesken hit till Sigtuna stiftelsen i slutet på 80-talet. Och jag tror att den stora upptäckten när jag kom till kyrkans, det här kulturakademi och sådär, det var att det fanns rum för tystnad, ett refugium. Och att det fanns ett sånt här samtalsrum.
När var detta?
Ja, det var i slutet av 80-talet som jag bröt upp då från nyhetsjournalistiken. Och fick möjlighet att arbeta med programverksamhet här på Sigtuna stiftelsen.
När jag ska presentera lite mer vem du är, så är du ju, som du redan har avslöjat här i det, journalist. Teologie hedersdoktor vid Uppsala universitet står det på en av de här böckerna som vi ska närma oss idag. Och för att göra det här riktigt ordentligt då, så står det ju också i en presentation. Hon leder retriter och är senior konsult heter det så? Mm. Inom kommunikation av livsfrågor och tro. Jag har alltid lite svårt med betoningarna. Tror det har med mitt dalmål att göra. Jag har ju liksom stött på dig på lite olika ställen sådär. Och varit lite fascinerad. När vi gick runt här idag, då mötte vi en guidad tur pensionärer. Så jag tror de kom från Stockholm. En stor busslast. Och vi fick vänta länge i en trång passage för att ta oss upp i det där tornrummet som de kom ifrån. Och när de sista kom så drog du iväg Lisbet upp där och jag skulle gå. Och då säger hon, pekar hon på din rygg så här och säger till sin guide, henne känner jag igen.
Ja.
Det händer.
Ja, det händer ibland. Det händer ju naturligtvis mycket mer när jag var yngre. Men den åldersgruppen som gick i trappen, de minns ibland mig.
Nyhetsdesken, vad är det?
Jag jobbade på Aktuellt på Sveriges Television. Så jag var samhällsreporter och jobbade med politisk bevakning och intervjuade partiledare och ja, fackföreningsfolk och så.
Och så småningom så hamnar du här.
Ja, det var jag gjorde ett uppbrott och det fanns ju ett skäl till det. Jag tror att jag älskade mitt jobb, så att jag skulle nog ha hållit på, jag kanske inte än, men jag hade hållit på länge där. Om inte det var så att livet knackade på. Och det var så att en dag mitt i arbetet där så fick jag ett telefonsamtal att min sambo, som också var min kollega på Aktuellt och var på reportageresa i USA, att han helt plötsligt, utan minsta föregående varning, hade fallit död ner i hjärtinfarkt. Och det var ju så att plötsligt hade det hänt som aldrig skulle få hända. Och som förändrade mig. Inte bara det i mitt vardagsliv och så, utan det förändrade också mitt sätt att tänka och förstå livet på något sätt. Och jag var kvar i 5 år och arbetade på och så. Men det växte i mig det som jag då kallade ett andligt sökande. En öppenhet för insidan av mig själv. Jag hade en svärmor som var väldigt klok som sa så här att fördjupa dig inte i sorgen, men låt sorgen fördjupa dig. Lyssna på de frågor som väcks inuti dig i krisen. Och låt frågorna vägleda dig. Och jag följde faktiskt det rådet. Så att med hjälp av livsfrågor som väcktes i mig i sorgen, ja, så kom jag vidare.
Det är ganska otroligt att det var din svärmor, hon hade ju också då förlorat.
Ja, och det ska man verkligen säga att hon kanske själv inte orkade leva med det rådet. Men hon gav det vidare, ja, som en vis kvinna. Men hennes sorg var oändlig typ. Ja.
Men att du fick med dig det som liksom öppnade upp på ett sätt.
Ja, det öppnade.
För
ett
nya...
helt nytt sätt att kommunicera. Ja. Jag trodde jag jobbade med kommunikation liksom, ja, i mitt arbete. Men det hon sa, det var att lyssna inåt. Och lyssna till ditt hjärta.
Vad gjorde du liksom i ditt lyssnande? Fick du hjälp av andra? Tog du det till sammanhang för lyssnande?
Det gjorde jag. Jag gjorde först en lång resa till, det var så på den tiden, jag reste till Himalaya och jag vandrade till ett ökenkloster. Ett kloster i Himalaya som låg på 2500 meters höjd. Och där hos de nunnorna som jag kom till som levde ett väldigt enkelt liv. Det var en som kunde lite engelska och hon var i min ålder. Och hon tog in mig i sin klostercell en eftermiddag och så satt vi så här bredvid varandra och så började jag berätta om mitt sökande och min väg och min längtan och så. Och då sa hon så här att du har rest över halva världen för att söka livets mening. Men res hem och sök där du själv är, sök i din egen tradition. För du kommer att finna skatten där.
Åh, vad klokt.
Och så fint, vet du.
Det är ju så mycket så. Man gör så långa resor åt alla håll för att hitta sitt eget inre.
Ja.
Vad klokt av henne.
Så jag sökte och en av de platserna jag åkte till, det var till en retreat som var i Skåne på en vacker retreatgård, en kristen retreatgård. Och där i tystnaden, meditationen, samtalen, där började min så att säga resa in i, kan man säga faktiskt, in i kyrkans värld, in i det kristna. Jag har ju med mig det från barndomen, men inte på något aktivt sätt. Men nu började jag få språk, så jag kunde koppla samman det som var mina inifrån kommande erfarenheter av att jag började känna att allt hänger ihop med allt. Men jag hade inget annat språk för det till en början än att jag känner att jag har fått en andlighet.
Ja.
Jag upplever mig själv som andlig. En andlig livsförståelse. Men jag kunde inte riktigt, liksom, vågade inte prata om det så. Men då åkte jag till den retreatgården och mötte väldigt fina ledare där. Och så började jag mitt sökande. Så i stillheten, tystnaden. En gång åkte jag till Birgitta systrarna som bor utanför Falun på ett kloster.
Ja, det vet jag.
Och jag kom dit en fredagkväll med bussen och det var regnigt och kallt och så kom jag in i deras kapell. Och jag kom direkt ifrån Aktuellt, vet du, från nyhetsdesken. Och så kom jag in i deras kapell och det var jesuitpatern Erwin Bischofberger som ledde oss. Och nunnorna som var från hela världen, de satt liksom under fönstren där i kapellet. Djupt försjunkna i meditation. Och där satt vi och liksom huttrade och frös. Vi kom ju från utifrån och från Stockholm och arbetsveckan och sådär. Och så sa jesuitpatern, nu det här förstår ni, det är motsatsen till allt som ni gör i er vardag. Det här handlar inte om att göra, utan om att vara. Att bara vara. Stilla, öppen och uppmärksam. Och så sa han så här, vila i Guds moderliga vara och känn dig älskad, önskad och buren.
Oj.
Men jag kan lova dig att huden knottrades på mig och jag tänkte, vad är det han pratar om? Vad är det för tillstånd att bara vara? Och det satte också igång en process i mig därför att jag tror att jag var ung och prestationsinriktad och hade kopplat mitt vara till göra. Att prestera, att vara duktig och sådär. Och han talade om ett helt annat sätt, en helt annan verklighetsförståelse. Att livet kommer ur ett vara. Och att våga vila i ditt vara. Så det blev jätteviktigt.
Det här är ju så oerhört väsentligt också idag. Jag möter ju ganska många som har svårt att förstå retreatens hemlighet med den stillheten. Och en del kan säga så här till mig, nej men jag behöver ingen retreat för jag har ju en sommarstuga och jag har retreat när jag åker dit och klipper gräset. Och jag protesterar ju alltid och säger, nej det är ingen retreat. Det är fint att du klipper gräset, det behöver du göra ibland. Och ta lite lugnt, men retreat är ju i ett sammanhang som du beskriver tillsammans med andra också. Att vila i bönen, i det som sker Jag har ju ett sånt exempel själv på det du berättade. Jag kom jättestressad och laddad till franciskanersystrarna. I Rävlanda var de då, utanför Göteborg. Jag hade någonting jag skulle be över, verkligen så här. Så att jag måste liksom hitta i ett vägskäl. Och kom in där, så mötte jag syster Lena. Underbara syster Lena. Hon kom och mötte mig där. Och så sa, när ska ni be? Var första jag sa, när ska ni be? Jag vill vara med på alla era böner. Ja, räknade hon upp hur dagsschemat var. Och här är ditt rum. Och så visade hon det. Och snart ska vi ha middag. Men när ska ni be? Vilken tid var det? Sa jag då. Ja, då berättade hon det igen. Och så, men först ska vi äta. Boa in det här nu. Och så kommer du ner till oss. Och så är det mat. Och så hör du när det är tidebön och så. Ja, tack så jag. Vad bra. Ja, då packar jag upp och kom på middagen. Och sen så hittade jag väl till kapellet, va? Du vet. Jag var helt laddad.
Var verkligen inriktad.
Ja, så inriktad. Och när hon gick ut i rummet, då vände hon sig om. Så hade hon handen på dörrhandtaget. Och så sa hon till mig, du behöver inte be när du är här. Det gör vi, ser du.
Ja, vad fint.
Och det har följt mig sen.
Ja.
Det är liksom att bara, det är bara, axlarna bara sjönk liksom.
Ja, just det.
Att bara få vara. Men för många är det lite skrämmande.
Ja, just det.
Tror du att den resa du gjorde, både den där yttre till Himalaya, vandringen och sen att du åkt hem in i din tradition och börjat söka, att det var nödvändigt för att kunna landa i hans hälsning där, att bara vara här nu? Eller trodde du att kunna ramla in i det ändå?
Nej. Utan jag tror att det ligger ju en hemlighet i det här, att man gör precis som du sa, man gör den här, åker iväg liksom, långt iväg, och tror att där borta, där kommer jag att hitta det. Men sen är det här, du vet, man säger att hemligheten ligger under spisen liksom, ja, hemma. Ja. Den finns där hemma. Den finns mycket närmare, men vi kan inte hoppa över resan. I alla fall inte alla av oss, för att jag behövde sökade det på något sätt.
Ja.
Men sen, jag tänker också, när du säger det här att människor är också lite tycker, vad är det där med att vara tystnad och så? För det är ju inte heller alltid bara enkelt.
Nej, verkligen inte.
Utan det är ju att verkligen ge insidan möjlighet att, ja, att ge mig själv möjlighet att lyssna till mig själv och det som händer inuti mig. Och jag kommer ihåg en gång när jag kom till ett kloster, så var det en nunna som sa så här att, ja, det är väl skönt, det är väl bra att vara här om inte var så himla bullrigt. Ja, alltså inte i klostret utan in i mig, så.
Ja.
Och så härlig liksom att det är ju inuti oss, ja, det bullrar.
Ja.
Men det är ju det här att lyssna på det innan, ja, det går för långt, eller vad man ska säga.
Ja, men det, jag är helt med dig. Det, för mig var den första retreaten en inre revolution nästan. Alltså av upptäckten. Och också den här upptäckten som jag tycker. Jag pratar ofta om retreater. Men man måste liksom erfara det, ja, för att förstå inifrån. Och för mig var liksom den stora upptäckten att allt hör ihop. Att livet är vävt i ett enda stycke. Liksom. Att inte dela upp mitt andliga liv och mitt andra liv. Och allt är olika. Utan att jag hör den där inre, det inre tilltalet i, som ofta kommer efter några dygn i stillhet.
Mm.
Och det kan komma utifrån att jag har sett en film. Eller jag har varit på någon konsert. Eller plötsligt så spelas en filmscen upp i mig. Och jag tänker, nej, men nu får jag skärpa mig och fokusera liksom på var jag är och att jag ska vara i något bibelord. Tills jag inser, följ med.
Ja, precis.
Och då händer det liksom. Ja. Så att det är så olika den där, hur man hittar skatten i, ja, tystnaden, som också är en process.
Och för mig har det också varit, så jag tror att den största överraskningen med retreat, meditation, inre stillhet, det är att det som jag på ett sätt är det ju så att vi är ensamma med oss själva i stillhet. Det är ju det som är själva idén. Det har gett mig den djupaste erfarenheten av gemenskap. av samhörighet. Att det hänger ihop. Alltså att när jag stillar mig och lyssnar djupast inåt, då är det samhörigheten som är det bestående. Precis det du beskriver. Den här nästan vetskapen om att vi hänger ihop. Vi är vävda ett stycke. Och därmed, och då kommer ju också som ett svar på det, ansvaret för varandra. Att vi kan inte bara säga att det är väl, ja, du får väl, det är väl din sak och det här är min sak. Utan jag är djupast sett också ansvarig för det gemensamma. Så det har också, tycker jag, varit en del av den här fördjupningsresan, eller vad man ska kalla det.
Och så tänker jag då, när du säger att det ligger liksom i det mötet med mig själv, så blir jag någonstans rotad i den jag är. Och då är det ju också så mycket mer spännande att öppet, generöst släppa in andra och lyssna till andras berättelser. För att jag någonstans blir aldrig hotad av det. Utan jag är rotad i vem jag är. Och då kan jag både ge och ta emot andras. Och då hör man ihop så också.
Ja, och jag undrar också om inte det till och med kan vara så att jag behöver andras berättelse. Ja. För att jag förstår ju att livet är mycket större än mitt liksom. I den här, det är ju att det är på ett annat sätt att upptäcka världen och livet. Mm. Att göra det inifrån den här, vad ska jag säga, inifrån. Att göra det inifrån.
Kan du se, om du tittar liksom och börjar reflektera bakåt i livet, det du har berättat om hur det blev utifrån en sån otroligt stor personlig sorg. Är du förvånad över vart livet har tagit vägen fram till idag? Från nyhetsdesken där till vad för vägar som liksom blev dina och vilka dörrar som har öppnats?
Svår fråga.
Ja.
En bra fråga. När du pratade nu, så den bild som kommer fram i mig, det är ju att jag var nog en väldigt, jag var en ganska allvarlig liten flicka när jag var liten.
Mm.
Jag älskade söndagsskolan.
Mm.
Där hade jag tant Karin som var en kvinna i vår by som hade haft barnförlamning, så hon hade jättesvårt att gå. Men hon var en förunderlig berätterska. Så jag kan fortfarande tycka att jag kan känna att jag sitter på bänken där och så skiner solen in genom fönstret och så lyfter hon in mig i det bibliska landskapet. Och vi har vandrat där. Och sen så när jag kom upp i var lite de äldre barnen, då fick vi bytte vi rum. Och då var det en bonde i byn som ledde söndagsskolan med stora kraftiga arbetshänder. Och den bilden när han knäpper sina händer och ber med oss. Det är ju det som har format bild av trygghet för mig. Och gett mig en erfarenhet. Så det är ju inte alls intellektuellt, utan det är ju helt känslomässigt. En erfarenhet av en trygghet. Vila i tillit på något sätt. Så att jag skulle gå den här... Sen hade jag i tonåren en riktig period att jag ville bli präst. Jag var en sån där som när jag var liten döpte dockor.
Ja, okay. Samla ihop.
Ja, döpte dockor och sådär. Och så skulle jag bli präst. Och jag försökte, jag började läsa teologi i Uppsala. Och så. Men jag tror att det var bra att jag inte blev det. Jag tror att jag kan... Man kan ju vara en... vad ska jag säga... När det här hände med sorgen, då var jag, det fanns en, jag var beredd. Det var mycket som blev väldigt svårt och så, men inuti mig så hittade jag hem också. För det jag gjorde var ju då att jag bröt upp från efter 5 år så bröt jag upp från nyhetsarbetet och kom hit till Sigtuna stiftelsen. Och då undrade jag sig, men vad är det här? Vad är liksom uppdraget här? Och då så sa dåvarande direktor, så sa han så här att uppdraget är att ständigt leva med frågan, vad är det att vara människa? För där den frågan ställs, där ska vi vara med. För att kyrkan ska komma till tals idag och för att rädda djupdimensionen i människan. Så. Det var också ett sändningsord. Ja, liksom.
Verkligen.
Och det jag menar, det uppdraget, det räcker ju. Att försöka vara med där man frågar vad en människa är. Att försöka vara med och hjälpa till att samtala om det.
Det finns ju områden där jag har mött dig och tyckt att det varit spännande eller läst dig. Och ett av dem har ju varit ihop med Olle Karlsson och hela den resan. Du gjorde någon undersökning hos dem där de samlade så mycket den. Människor.
Mm. Jag dokumenterade deras Olles arbete, eller församlingens arbete, just det.
Och där ligger också den frågan, tycker jag, så tydligt i deras olika anslag där. Säg någonting om den perioden.
Boken heter Liv i kyrkan, kyrkan i livet. Det var liksom, men det var 2,5 år jag var där och skrev den boken och arbetade med dem. Och det gav ju mig en fantastisk erfarenhet, tycker jag, av hur man kan skapa delaktighet i en församling. Det är inte självklart.
Nej.
Men där är det själva idén med det. Att det första frågan är, vad kan du hjälpa till med? Och då är det, Olle var ju väldigt, och nu fortsätter det också efter Olle, väldigt viktigt att bereda rum och bereda samtalsmöjligheter för människor mitt i livet. Och bara det arbete som de har med det som kallas för livsstegen, som är 12-stegsprogrammet, men bearbetat utav Olle då för, som man säger, normalstörda människor. Ja. Sådana som du och jag, liksom, vanliga människor. Och sen alla dessa grupper av unga och människor mitt i livet som sitter i församlingshemmet på kvällarna och i grupper och arbetar, samtalar om livet, livsfrågorna. Också med en modell för samtalet, så det är väldigt stor integritet för var och en. Man håller inte på liksom och det är noga med, integriteten. Och så det fick jag uppleva, och sen den här delaktigheten i gudstjänsten och hela tiden. Jag är väldigt glad för att jag fick uppleva hur det kan vara när det fungerar i kyrkan.
Ja, det är den liksom bilden man har av det, att det var liksom en sån enorm rörelse som han och de, förstås, både han och Fontine, fortsätter.
Ja, men och nu så är de inte där, men nu fortsätter det.
Ja.
Därför att det där är så, för det var ju en del av hemligheten, att det inte är en persons verk, utan det är hela arbetslaget. Och sen är det alla frivilliga omkring. Så det är ju liksom som en lägereld.
Ja.
Och alla är ju med där på olika sätt, och det fortsätter.
Ja, ja, det var ett sånt där fascinerande, en sån fascinerande upplevelse att möta det. Jag mötte Olle där då, och nu liksom är Camilla Liv där. Och
det fortsätter.
Och alla dessa människor som finns där.
Ja, och också de andra språken, musiken, körerna. Ja. Liksom. Men det finns ju också på andra håll och så, men ja. Men det är ju en del då som kan tycka sig, men är det inte lite ensidig teologi där? Och det handlar bara om att Gud älskar människor. Bespar dem din kritik. Liksom. Därför att det är ju ändå så att väldigt många människor får sin andliga näring genom ett så levande sammanhang. Så att jag försvarar Katarina.
Ja. Ja, men det har varit en miljö som jag liksom sneglar på ganska mycket. Jag tänkte att det här ser man det i funktion på ett fantastiskt sätt. Jag skulle vilja fortsätta, Lisbeth, in i det som vi har mött som omkring den sista tiden. Och det är ju om de existentiella frågorna som finns i en bok som jag har i min hand som heter Leva med ovisshet, samtal om existentiell hälsa. Där då samtalet fortsätter leva i dig och runt dig och i ett bultande hjärta att förmedla detta. Vad är existentiell hälsa? Hur kom du liksom in i det området att det blev så tydligt med de här byggstenarna?
Ja, alltså Och det är ju väldigt viktigt att säga att jag har varit med och skrivit den boken tillsammans med Kerstin Enlund. Det är ju, jag är ju inte medicinskt utbildad. Det har ju ingenting med, jag kan inte prata hälsa på det sättet. Utan egentligen är det nog, där är det lite grann journalisten i mig också. Ja. Som upptäckte det här att här finns det ett begrepp som heter existentiell hälsa. Och första gången som jag mötte det var nog med Cecilia Melders doktorsavhandling som heter Vilsenhetens epidemiologi. Jag bara tycker hon skulle ha pris för den, den rubriken. Men, och då har jag också fått lära mig att det här är alltså så att det var så att när WHO på 80-talet så hände det ju att det kom, världen avkolonialiserades och många nya länder kom med i WHOs styrelse. Och de reagerade på den här synen på det medicinska eller på hälsa som fanns i den rika västvärlden. Att det handlar så mycket om teknik och så. De sa så här, men vi i våra länder, i utvecklingsländer, där är ju hälsa något mycket djupare. Det handlar om livet. Det handlar om hur vi tänker om livet. Och de berättade om hur det var i deras olika kulturer. Och då var det så att hälsoministern och läkaren i Swaziland fick 1984 igenom det första förslaget att de skulle utveckla hälsoförståelsen i Världshälsoorganisationen. Och så satte de igång med ett enormt arbete med arbetsgrupper över hela de intervjuade över hela världen i 18 regioner på över 100 språk. Och då utkristalliserade sig en hälsorelaterad livskvalitet som då så småningom blev 8 olika områden som kännetecknar det som man då kan kalla för existentiell hälsa. Och när jag mötte det där, då tänkte jag så här, men det var väl det som hände med mig när jag var tvungen att lämna nyhetsjournalistiken. Jag var ju existentiellt undernärd.
Precis.
Så jag fattar ju plötsligt vad det där, jag fattar ju vad det är.
Det är det som blir så fascinerande i detta, att det kommer ur också det, den för dig liksom, tänker jag, mönstret tillbaka, ja. Din resa. Ska vi se vilka de 8 är? Jag har dem framför mig här. Så jag kan säga de här 8 byggstenarna i eran bok då. Hopp, helhet, andlig kontakt, förundran, mening, inre frid, andlig styrka och personlig tro. Jag fick ju ett uppdrag att spela in en 15 minuters intervju med 8 olika personer omkring en av byggstenarna för varje person. Och där så möttes ju vi omkring andlig styrka, du och jag. Och sen har det här, kan jag ju uppmuntra dig med och er som skrev den här och liksom fånga den här bollen som väldigt många gör nu. Fångar den och pratar om existentiell hälsa. Men som blev den här boken Leva med ovisshet då, så är det väldigt många nu som söker den kursen i det sammanhang där jag finns, Ekumenakyrkan. Det är över 40 församlingar som har visat intresse för den och som har velat ta hem materialet för att ha en studiecirkel omkring existentiell hälsa.
Jätteroligt.
Ja, och då kallar man det söka och finna livsmod. Mm. Det började egentligen med Skillinge missionshus ville ha det här och fråga om jag kunde tänka mig att ha de där samtalen då, de där filminspelningarna, och sen skulle de ta över det själva. Och det har de gjort och sen har många fler, så Ekumenakyrkan har liksom tagit ansvar för materialet då.
Mm.
Och nu har jag börjat besökt de här och så har en sån här otroligt rolig, måste jag bara säga innan vi ska prata om ditt andlig styrka, som jag tyckte var så fascinerande. Någon kurs som har gått då, någonstans i Sverige. Och så hade de lagt upp det då så finurligt så att sista gången var om personlig tro. Då har man gått igenom alla byggstenarna, haft samtalskvällar, fina samtal i gruppen och så här. Och människor så här, utifrån olika livssituationer, det är ju inte bara att, det liksom kan vara i en kyrka, man kan vara på lite olika ställen. Och då var det en man som någon överhörde på en buss då. Han satt och pratade med någon annan om kursen då, som han gick i. Att söka och finna livsmod. Och, ja, tyckte att det var fint och så. Och så säger han till sin kompis på bussen så här: ja, ikväll är det ju då sista gången om personlig tro. Så nu slår vi fällan igen.
Vad roligt.
Det är så underbart. Och jag älskar sånt.
Nu slår vi fällan igen.
Du vet, det är det här att för mig liksom avslöjar det så mycket att man kan ha en dold agenda.
Ja, 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 ja.
Och det vill vi inte ha.
Nej. Och du vet, det är därför som vi valde den samtalspartner som vi väljer i boken när det gäller personlig tro. Det är cancerläkaren Peter Strang,
ja,
som säger själv att han är inte religiös alltså. Visserligen är ju han som får undervisa biskoparna i Svenska kyrkan, ja, om att samtala om existentiella frågor. Men nej, han säger att han är agnostiker. Och det tycker jag, det är viktigt.
Ja.
Sen vittnar han, och då tycker jag att hans vittnesmål blir starkare nästan. När han säger att han bland sina patienter i 40 år har noterat det här. Att personlig tro, han uttrycker det så här, är det som ger existentiellt skydd när man ligger på dödsbädden.
Ja.
Det är inte det enda, men det han ser det tydligt att det är den personliga tron som hjälper människor att, ja, gå den där sista biten som vi måste gå själva.
Ja. Det här är ju jättespännande, för när vi spelar in det här,
ja,
som då många går igenom nu, de här samtalsgrupperna, så är det ju Olle Karlsson som vi har pratat om nu som har det här personlig tro. Och det som jag minns från vårt samtal som någonting så jättefint i vad han sa, så var det att tron behöver finnas i ett sammanhang med andra för att den ska växa, mogna. Och det är också det här att hålla samman hela sitt liv och i ett sammanhang med andra. Att det inte är den här privatreligiösa, utan att hitta människor som man kan dela tro och tvivel och allt det där med.
Samtidigt som vi vet att det är inte lätt.
Nej, det är inte
det. Det är jättesvårt att hitta de sammanhangen som är äkta och där jag kan vara mig själv och så. Så att jag har också stort, jag känner också stor medkänsla med människor som inte hittar det.
Ja, verkligen.
Så att det, och därför måste vi göra allt vi kan. Och det som jag tycker är viktigt är att alla kan vara med och göra. Alla kan vara med och försöka bereda de här rummen. Så att vi får en gemenskap i det. Och att när det gäller samtal till exempel, det är ju så. Det kan ju vara överallt.
Ja, verkligen.
Och det kan bli heliga möten. Det finns till och med en tradition som säger att det kan bli sakramentala möten. Om det är ett äkta möte mellan två människor på en parkbänk.
Ja, ja. Det vet man ju ibland. Man har gått lite omtumlad nästan. Tänkt på i en kö nästan. Vad var det som gjorde att vi bara möttes här?
Mm. Och det tycker jag är så spännande.
Ja, det är det. Det är väldigt vackert att det blir så. Kan du säga någonting om ditt ämne? Vad är andlig styrka? Det är ett sånt där ord som man nästan lite hajar till inför. Man känner liksom det kan inte vara möjligt att det handlar om att pumpa upp sig själv liksom.
Nej, det är inte råstyrka.
Nej,
det är något helt annat som det nästan inte går att sätta ord på, tycker jag. För att ibland brukar jag säga så att det märks. Jag känner igen andlig styrka i människor som har tålamod,
ja,
uthållighet. Riktighet också. Våga tala sant. Så det är ju också en kraft som kommer inifrån. Och vill gott på något sätt. Men det är inte alltid så enkelt. Och det krävs ju mod också att släppa fram sin. Jag tror att vi har den. Alltså den andliga styrkan. Vi vilar djupast sett i andlig styrka. Men ibland är det är det svårt att våga.
Kan också handla lite om att, att styrkan handlar om att jag behöver andra.
Ja, ja. Ja, ja precis. Just det. Och i boken har vi ju ett sånt exempel. Som är, det var ju lite häpnadsväckande. I boken så har jag här på, har jag intervjuat här på Sigtunastiftelsen. Jag bjöd hit Ardalan Shekarabi som då var civilminister. Och han har en livsberättelse, eller rättare sagt var att jag intervjuade honom i Visby domkyrka under Almedalen. Och sen så bad jag att vi skulle också, att jag skulle få skriva ner hans berättelse. För det var ju om hur han kom som ung flykting till Sverige som ett ensamkommande flyktingbarn från Iran. Och sen så småningom kom hans mamma och hans bror också. Och de fick inte uppehållstillstånd, så de gick under jorden. Och levde så. Levde liksom, sov en natt här, en natt där hos släktingar och så. Under en bra lång tid. Gävle, Stockholm och sådär. Till slut så reagerade hans mamma så att jag kan inte göra så här mot mina barn. Så hon förberedde sig på att gå till polisen och säga vi ger oss. Jag lämnar Sverige. Precis då fick de uppehållstillstånd. Så han blev ju helt överlycklig, den här lilla killen då. Så han rusade iväg till skolan och han blev den bästa i sin klass. Och sen blev han jurist. Och mamma var ju hur stolt som helst. Och en dag så ringde statsminister Stefan Löfven och sa att nu är det dags för dig att börja jobba. Och så blev han minister i Sveriges regering.
Det är en fantastisk
berättelse. Ja, det är en helt otrolig berättelse. Det var bara det att det var 2014. Och då började flyktingkrisen i Europa och det strömmade flyktingar över Sveriges gränser. Och han blev den som fick ansvaret i regeringen för kontakten med kommunerna och för hela frågan. Och han blev ju helt, alltså när han berättade väldigt öppet om det här, att han kunde ju inte sova på natten. Han kunde identifiera sig med varenda flykting. Han hade ju levt det livet. Hur skulle han kunna klara av att sätta gränser? Och det var då han ringde till Sveriges ärkebiskop Antje Jackelén och sa, kan du hjälpa mig? Finns det någon präst som kan prata med mig? Eller som jag får prata med? Och så fick han en sjukhuspräst. Som kom upp till honom och som redde ut det här. Också etiskt för honom. Var hans ansvar börjar och var det slutar. Också tror jag gav honom själavård. Så att han kunde liksom fullgöra sitt uppdrag. Och hans egen slutsats då. Andlig styrka. Vad är det? Det är att våga be om hjälp. Att våga vända sig till andra människor och säga. Jag klarar inte det här själv.
Precis.
Jag måste, hjälp mig. Och det kände jag var så, ja det är så viktigt.
Ja, det är en sån stark berättelse för att någonstans så är det lätt att tro att det är en svaghet att inte själv reda ut det. Medan det är den stora hemligheten till det fantastiska arbete han kunde göra, att han hade styrkan att be om hjälp både för sitt eget liv och för det han skulle möta andra i.
Ja. Och också att tänka på det, att det gäller oss alla.
Ja.
Att jag vågar säga att jag, det här kan jag inte.
Ja.
Och det som du säger då, att det här, att det är ju därför som det är ju till slut är det gemenskapen. Men det är bara det att man får alltid vara så varsam när man säger det. För att det är så, man kan kommendera fram, och det går inte att kommendera fram en gemenskap. Men för den är ju också en hemlighet.
Men det är ju också i det som man tänker att man önskar alla ett sammanhang. Hur litet det är, eller hur enkelt det verkar, där man kan våga ge det man har och lyssna in andra och också komma med sin egen svaghet. Att det är styrkan. Att i sammanhanget tillsammans med andra dela finns ju inget som jag tycker är så tröstande som någon som bara går några steg med en i en kris. mot den som dunkar in i ryggen och säger jag har också varit där men nu är allt bra. Det är ju helt förfärligt.
Mm.
Men när man bara får dela det så är det plötsligt som att det blev lättare liksom.
Mm. Och det är därför jag älskar de här orden i salmen. Kraften fullkomnas mitt i min svaghet då.
Ja, det är starkt.
Och att det kan vara så. Men det är förbundet med de här som stillsamt har gått bredvid mig.
Ja, exakt.
Det är det va?
Och det tror jag också att de här, om man säger som sorgegrupper och så, kan bli oändligt viktiga för människor. Att komma liksom med mitt eget, lyssna till andras och också gå tillsammans i ett väldigt svår navigerat landskap. Det är en styrka i det.
Och när du säger det, det jag tänker på då, det är så hur oändligt viktigt det är att skapa goda gruppsamtal. Att det är ingenting man bara liksom gör, hittar på en kafferast eller sådär. Utan att det är verkligen så att det är en konst. Att bereda människor rum, att samtala på ett äkta sätt. Och att det är då att varje människa måste få sitt rum. Och när vi sitter här i Refugiets bibliotek, här har jag varit med om så många samtal. Och själva idén här är ju att var och en måste få ett eget rum i det samtalet. Att oemotsagd få dela en tanke. Och också dela samtalsrummet, så man kan ju inte prata hur länge som helst. Utan man får ju sin, men det känner människor in. Och hur viktigt precis det här att när man tillsammans, man delar tystnaden och sen är det samtal på kvällen här inne. Det blir ju som en, att det blir som musik liksom.
Jag har ju i min hand en skrift som jag tycker var jättespännande att läsa. När vi är inne på samtalet.
Ja.
Som heter Ärligt talat, dialog som livshållning. Som du har skrivit här i Katedralakademin.
Ja, det är Storkyrkoförsamlingen i Stockholm som har bett mig skriva den.
Ja. Och där finns ju så mycket omkring det som vi är inne på nu. Hur ett samtal blir ett samtal.
Mm.
Hur det blir en positiv dialog och inte olika monologer eller... Där vi ger varandra goda råd. Utan vi bara lyssnar. Det är en fantastisk skrift tycker jag.
Tack.
Otroligt fin. Och viktig. Jag har länge gått med en fråga. Som jag har tyckt. Jag har fått så dåliga svar på. Kanske att jag på något sätt. Har hittat egna svar på det. Men jag tyckte det var intressant att ställa den. Utifrån min. Där jag finns i mitt sammanhang. Som. Pastor och evangelist heter det i vårt sammanhang då, och oftast i lite karismatiska miljöer, fromma miljöer, lite självklart fromma så här, där man då kan tänka så här att det finns ett bibelord som heter sanningen ska göra er fria, och vi pratar väldigt mycket om den friheten. Och så har jag den här frågan jag har försökt ställa till flera stycken, som jag lite faktiskt hittat ett svar på i den här häftet. Varför är så ofta människor, karismatiska, fromma människor så rädda? Ängsliga. Jag tycker att jag möter mycket ängslighet. Det här att jag har sanningen. Och jag ska liksom bara övertyga dig om min sanning. Det är ingen dialog, det är inget samtal, och det ger så lite. Det blir väldigt märkligt och det blir väldigt instängt.
Mm.
Och det där har jag reagerat på hela mitt vuxna liv, så jag hittade in i kyrkan. Att jag har lite svårt för det, när det blir liksom det här att jag är så övertygad själv om vad som är den rätta vägen. Jag måste bara liksom vänta in dig så att jag får säga hur det ska vara, va? Och det tycker jag är så hopplöst. Det ger ingenting. Och så läser jag i den här. Och den kom igen också i den här. Jag tror att ni till och med citerar den i Leva med ovisshet. Och även i din Ärligt talat från Kerstin Ekmans gör mig levande igen från den boken. Att vara i sin övertygelses våld är ett kontaktlöst tillstånd. Och så jag bara citerar här då. Det kan handla om ideologiska övertygelser, politiska, religiösa eller andra synsätt som hindrar öppna dialogiska samtal med andra människor. Orsaken, här har jag till då. Yes, orsaken kan vara rädsla för att den egna balansen ska rubbas. En känsla av osäkerhet som framkallar behovet av försvar. Det kan handla om oförrätter som har skapat låsningar och ovilja till kontakt. Man vill inte bli påverkad eller tvingas ändra mening.
Nej.
Jag tyckte att det var en fantastisk förklaring på den rädslan.
Ja, visst.
Vad är en god dialog? Vi har varit inne på det, men säg någonting mer om det. Vad det här ärligt talat betyder i ett sånt här möte som du har haft i det rum där vi sitter nu och på så många ställen säkert.
Mm.
Vad är det som uppstår där?
Alltså det som kommer för mig när du frågar så, det är ju att det är ju inte egentligen det jag säger eller det du säger, utan det är det som händer emellan oss när vi är ärliga, uppriktiga och inte har avsikt att påverka varandra.
Mm.
Att jag ska inte ha dig och tycka som jag, utan att vi möts som enskilda människor och så lyssnar vi på varandra. Jag tror ju, om jag ska tala i ett kristet språk, så är den heliga anden med. Det är liksom det andens verk, det som djupast sett är dialog. Alltså det som är att det händer någonting då. Och det är därför man ska vara så varsam om äkta möten. För jag tror att det som händer är att tillit föds. Jag tror att dialogen, genuin dialog, är tillitens födelseplats. Och då behöver vi inte vara så att det slutar med att vi tycker lika. Det är inte alls det handlar om. Och jag har verkligen varit med om det. Jag var till exempel på Nordirland, på Koremila, som är en kommunitet som arbetar med, en ekumenisk kommunitet som arbetar med samtal mellan fiender, mellan protestanter och katoliker. Och jag träffade två präster, en katolik och en protestant, som hade kommit fram till att vi kan inte vara präster i våra respektive kyrkor och predika om att Jesus älskar, att Jesus säger älska din fiende, och inte praktisera det. Och så hade de ordnat samtal genom flera år, som hade varit svåra samtal mellan katoliker och protestanter. Och jag ställde frågan så här: vad är det viktigaste ni har lärt er av det? Och då svarade den protestantiske prästen så här, Trevor, att det viktigaste jag har lärt mig är att jag behöver den andra, även min fiende, för den andra har en kunskap om mig som jag behöver tillgång till för att förstå mig själv. Så för dem hade det betytt både att fördjupa vad kärlek egentligen är, nämligen respekt också för olikhet. Men också det här att vi på djupet behöver också de som inte är som vi. Eller som inte ens tycker att vi är bäst i världen. Liksom. Och jag har varit med om det här i svåra sammanhang. Också i Israel och Palestina. Varit på Västbanken i sådana fredssamtal mellan judar och palestinier. Och jag kan bara säga så att jag kan inte säga vad det är som är äkta dialog, men jag kan lova att det känns i rummet.
Jag har också suttit i det här Parent Circle till exempel, som ju är en sån organisation, och känt av det i rummet. Att
det är man känslan i rummet.
Det är någonting som bara uppstår där jag både tystnar, får en insikt som du säger om mig själv, men också respekten för vad man kommer från för håll, liksom, hur man ser på världen, att byta perspektiv, lyssna in.
Vi var 15 stycken nyhetsjournalister från Sverige som åkte, som gjorde en resa till Israel, Palestina. Och så fick vi en kväll vara med om ett sånt möte på Herdarnas säng. Och då var det en man, en judisk man och en palestinsk man som träffades. Den judiske mannen hade mist sin son vid en palestinsk attack på en gata i Jerusalem. Den palestinske mannen hade mist sin pappa som var njursjuk och behövde dialys. Och så stängde israelerna av vägen, så han, pappan dog. Och så satt de där bredvid varandra en hel kväll. Det var ju knäpptyst i rummet. Och efteråt så gick en kille från Dagens Eko fram till gästboken. Och så skrev han: Gud finns på båda sidor.
Ja, fint. Starkt. Det är någonting med samtal när de uppstår som är så... Ja, som du säger, det landar i rummet. Det är inte liksom alltid vad som sägs heller, utan bara respekten och kärleken till det djupt mänskliga hos var och en liksom. Att man hinner liksom få berätta utan att någon avbryter eller kommer med ett gott råd, som jag sa, eller har en egen väg in i det.
Mm.
Så jättespännande att få läsa i den här ärligt talat dialog som livshållning. Det är som att det har blivit din spik liksom, som du slår på, eller?
Ja, det ja, det.
Du har väl alltid jobbat liksom,
ja, det är så konstigt. Som
med intervjuer och med hitta människor.
Ja,
det är din spik liksom.
Ja.
Att
varför det blev så vet jag ju inte, men det har blivit min spik.
Ja, och det är ju en fantastisk spik att slå på. Att hitta samtalet mer än någonsin liksom, i världen, att vi behöver hitta det. Om vi gör en omvärldsanalys liksom, så är det ju verkligen, hur ska vi samtala med varann i det klimatet som är. Och så tänker jag också i den här ärligt talat då, som liksom för mig blir en sorts fortsättning på det existentiella samtalet som man kanske har haft lite i grupper nu och i olika kurser, söka och finna livsmod eller vad man nu kallar det.
Mm.
Hos oss har vi ju kallat det då. Om man går igenom de där kvällarna. Det som händer är väldigt ofta i sådana möten. Att man sen hittar varandra och vill inte släppa taget. För att det blir så viktigt. Den här gruppen.
Ja, ja, just det.
För man har delat så mycket.
Ja, det är sant.
Och då är det någonting med att se hur man fortsätter.
Mm.
Och gör det här. Vad det är som får liksom det att... Gå vidare.
Jag tror att det är viktigt det här att gå vidare.
Mm.
Det är viktigt. Det är ju en frestelse att man ska fortsätta och ha kvar den här gruppen.
Ja.
Alltid.
Ja, därför vi det har det
så bra tillsammans. Jag förstår det, jag kan också känna det.
Mm.
Men alltså idealtillståndet, det är ju att var och en i gruppen, eller alla som har möjlighet, vänder sig om och går ut och skapar en ny grupp.
Ja, bra. Åh, vad bra.
Och så bildas det nya samtalsgrupper. Så att när du har erfarenhet av ett djupt och bra och äkta samtal, gå ut och skapa det på en annan plats. Och låt andra människor få del av det. Det
är ju en... Alltså, det du säger det så blir så självklart. Men det krävs lite för det, för att släppa taget.
Men då så... Ja. Då kan man ju tänka sig att ja, det gör det. Det krävs lite för det. Men det kan ju också stödjas med hjälp av till exempel lite ledarutbildning för sådana som ska samtalsledare. Det behöver inte vara så märkvärdigt. Det har ju bildat jättebra sådana, hur man ska göra liksom. Eller census eller vad det nu är.
Men det är ju också i det då, så tänker jag att här ligger ju också en del av storheten i det här att jag gör det inte bara för min egen skull. Men det börjar där.
Det måste börja där. Men det är ju som, det är det bibliska, att av den tröst jag själv fått erfara, vill jag trösta andra.
Precis.
Så att det egentligen så borde den här att föra det vidare, det borde komma naturligt. Men då är det också så att det bör uppmuntras i grupperna.
Ja, det behövs det. Jag...
För att det är allt för många grupper som sitter. Alltså det blir parkeringsplats. Det är inte så bra.
Det finns ju det är så fantastiskt i den här också med Dag Hammarskjöld. Som jag tycker är liksom så vackert. Som har lite med det här att göra. Att ta det vidare. Att ha ett större syfte för sitt liv än bara sin egen resa inåt. Men den är nödvändig för att orka resan utåt på något sätt. Att få kontakt med det som är större än oss själva. Som du skriver om här. Där du skriver om Dag Hammarskjöld var hjärtligt trött på ytligt umgängesliv. Mm. Och längtade efter genuin gemenskap och rättfärdighet. Och så kommer ju den här då. Jag citerar dig i din skrift här. Skulle han fortsätta leva ett liv på ytan som ett urblåst ägg. Eller bejaka sin inre längtan. Under sina sista månader i livet skrev han i sin dagbok. Jag vet ej vem. Eller vad. Som ställde frågan. Jag vet ej när den ställdes. Jag minns ej att jag svarade. Men en gång svarade jag ja till någon. Eller något. Från den stunden härrör vissheten. Att tillvaron är meningsfylld. Lisbeth, tack att du gav mig den här tiden. Och att vi fick samtala med varandra. Tack så mycket.
Tack så mycket.